Hej och välkommen till När framtiden är viktig. Podden som handlar om framtid och samtid och vi försöker avtäcka vad som ska hända framöver. I studion har vi som vanligt våra tre framtidsforskare. Diana Uppman.
Hejsan, hejsan.
Och vi har Jörgen Ramneröv.
Hallå, hallå.
Och vi har undertecknad Bobo av Ekenstam. Dagens tema ska handla om, vi har kallat det tankar om värderingar. Vad är det som styr egentligen när vi försöker analysera vår omvärld och vår framtid? Och vad är det som ligger till grund för de beslut vi egentligen fattar? Vi har ju i vår backspegelsserie, det vill säga 2023 i backspegeln som vi pratade om kring årsskiftet, sagt att vi är inne i ett värderingsskifte och en brytningstid. Vi ser förändrade värderingar kring digitaliseringen, AI inte minst, meningen med arbete och sådana saker, politiska svängningar i värderingar. Men vad är det egentligen som värderingar handlar om? Diana, har du någon tanke kring det?
Ja, vad är värderingar? Det är inte så himla enkelt som det först låter. Men man kan ändå säga att värderingar är väl någon slags övertygelse som vi människor har om vad som kan vara rätt och fel, gott och ont eller kanske till och med värdelöst och avskyvärt. Och vi gör ett antal, man skulle kunna kalla moraliska bedömningar av situationer. Och värderingar ligger också till grund på vilka slutsatser vi drar i mångt och mycket när vi tänker på till exempel, ska jag sopsortera? Så ligger det ett antal värderingar huruvida jag ska sopsortera eller inte. Ska jag ta mig det här obehaget och gå med soporna? Ja, jag gör det för klimatet, för jag tror på värderingsmässigt att det här kommer ske. Det kommer vara en nedgång i klimatet exempelvis. Eller så tror jag inte på klimatförändringar och då kommer jag kanske inte gå med de där soporna.
Och ännu, jag ska inte säga att ännu viktigare höll jag på att säga, men stora beslut som fattas i stora organisationer och i det politiska livet är ju också baserade på värderingar. Och det är därför vi har det här ämnet. För att ja, en del beslut kanske är felaktiga därför att det visar sig att den där värderingen man hade styrde i fel riktning.
Mm. Ja, för det är ju ändå så, tar vi liksom mot samhället så att säga, nu gick vi in på den personliga värderingen, går vi till samhället så är det ju verkligen stora frågor som handlar om värderingar, eller värderingarna styr de stora frågorna. Och där kan det ju vara, är friheten den viktigaste vi har till exempel, och där har vi ju vår kris i demokratin. Vad är det som är rättvisa, är det materiell rättvisa eller är det rättvisa inför oberoende domstol? Det är ju också sådana här värdering som styr det. Ska det svagaste i samhället hjälpas också en värdering? Så där är också många tankar om vad vi tänker om vårt samhälle som styr också våra handlingar och vårt tyckande.
Och även hur vi upplever saker. Du nämnde demokratiseringen eller autokratiseringen, det vill säga att vi ser världen ett minskad demokrati. Men det är ju många som inte upplever det. Men de som är för hårdare straff, visitationszoner etc., de tycker väl inte att det här är något tecken på en avdemokratisering, eller?
Nej, men det är ju, tycker jag, intressant just det här med att värderingsförändringar, för att värderingar förändras ju också, att, då, också att de kommer smygande på oss. Alltså vi kan väl kanske på ett personligt plan kanske inte märka riktigt att våra värderingar eller samhällets värderingar håller på att förändras. Men är vi inte uppmärksamma så gör de ju det.
Verkligen.
Både gott och ont i och för sig.
Och det har väl också att göra med vad är viktigast då? Om det viktigaste just nu är att jag känner mig hotad i min stadsdel och därför eftersträvar jag hårdare straff i andra stadsdelar runt omkring mig för att jag inte ska känna mig hotad i min stadsdel. Eller att det finns en mängd människor som hotar mig. Då blir det den viktigaste frågan som kanske till och med går förbi demokratin. Men det som man inte talar då om är så här, vad händer när vi har hårdare straff? Relaterat till demokratin, vad kommer att hända då? Den frågan ställer vi oss inte idag, utan vi tar de här lätta lösningarna. Så här, hårdare straff, ja, för att det som jag värdesätter mest, det vill säga skydda min familj, är viktigast.
Och där kan man ju backa tillbaka till hur har vi hamnat i situationen där vi upplever otrygghet? Vi färgas varje dag av tron på att brottsligheten radikalt ökar. Eller hur va? Det målas upp av inte minst politiker och media.
Nej, men det är ju, och det ska vi prata mer om sen senare, tänker jag, att hur man, det handlar ju väldigt mycket om att presentera fakta för att påverka värderingar. Och att den fakta som presenteras också är baserad på en värdering som man vill få fram i sitt liksom resonemang och sådär. Och det gör ju att i det här fallet då, att de som har driver den här tesen, enligt deras värderingar så ska ju det här budskapet fram. Och för oss andra gäller det att försöka sortera ut det där då och förstå det.
Det vill säga att det finns någon som har intresse av att den här värderingen växer fram.
Ja.
Mm. Det ska vi prata om. Vi ska prata om filterbubblor, vi ska prata lite grann om hur hjärnan fungerar och vi ska också prata om lite haloeffekter och andra spännande saker. Det där med filterbubblor, är det någon som vill ge sig på det? Jag tycker på något sätt filterbubblor är vi inne i vare sig vi vill eller inte. Vi lever i vår egen värld och vår egen uppfattning om hur världen ser ut. Någon som vill kommentera?
Nej, men filterbubblor har väl varit ett modeord som har dykt upp de här senaste åren. Och har väl främst förknippats med just sociala medier. Att vi också, och i kombination med utvecklingen av algoritmer och som nu kanske då förstärks ännu mer med AI-utvecklingen. Just det att allting runt omkring oss anpassas efter oss och förstärker våra beteenden. För det är ju så de här algoritmerna oftast fungerar. Börjar jag söka på någonting eller titta på någonting eller lyssna på någonting, då utgår ju de från att jag vill höra mer eller läsa mer av samma sak igen. Och det kan ju vara intressant och det kan ju också vara, absolut vara väldigt hjälpsamt. Men det gör ju att vi också hamnar i de här rören eller bubblorna eller vad man nu kallar det för någonting.
Liksom man förstärker den bubbla man redan är i.
Ja. Får ju din information bekräftad. Filterbubblan blir ju kritiskt för att vi inte utvecklas som människor. Vi får ju, när vi själva tycker någonting väldigt starkt, så är det ju väldigt positivt egentligen att någon ifrågasätter oss lika starkt och att vi har en diskussion kring om det jag tror på eller tycker utifrån en liksom värdeomdöme då, som en värdering är. Om jag tror på det jag tycker, om det verkligen liksom, är det jag egentligen tycker. Eller har jag liksom bara anammat någon sanning här som jag tror är sann och som jag tror är riktig hos alla andra också? Och jag tror att vi liksom stannar i utvecklingen som människor när vi inte får det här ifrågasättandet.
Mm.
Och det är väl lite det jag tycker nu, om vi ska prata om trender, så är ju det en lite skrämmande trend att vi inte diskuterar värderingar. Utan vi har ju istället fått det som vi kallar lite cancelkultur. Tycker vi inte som alla andra så tar vi inte heller diskussionen. Och tar vi inte diskussionen, då kommer vi människor aldrig lära oss vad som är det absolut viktigaste för oss själva.
Jätteviktigt, Diana. Jag har länge pratat om det här med, vad heter det, group thinking. När tillräckligt många tycker någonting, då åker man in i att man måste tycka likadant. För gör man inte det, då blir man kanslad, som du nämner. Och jag tycker det här med synen på invandrare bakåt i tiden, det var ju en fråga som man inte fick diskutera för en 10-15 år sedan. Var det någon som föreslog att människor som kom till Sverige skulle lära sig svenska, då var det rasism. Och det är min uppfattning att det gjorde att man under många år inte diskuterade integrationsproblemen. Nu är det nästan tvärtom. Nu ska man liksom tycka att invandringen ska minska och så. Annars är man ju det här öppna era hjärtan. Mm. Det känns ju som, nej men det ska man inte tycka längre.
Nej.
Och det som är problematiskt är ju att man börjar blanda ihop det som du var inne på, Jörgen. Du var inne på att vad är det som är sant och falskt? Det vill säga vi blandar ihop empiriska fakta som har någon sanning och falskhet i sig med det som är en värdering som aldrig kan vara sann eller falsk. Utan den kan vara bra, rätt, god, men den kan inte vara sann eller falsk. Du kan däremot känna att det här tycker jag ligger mig nära hjärtat och jag tror på det. Men du kan aldrig säga att det är en sanning. Och det där gör det ju lite problematiskt när vi börjar då slänga oss med massa fakta. Och sen ligger det en massa värderingar i hur vi har valt ut de här fakta och vad är det vi skjuter fram för tankar. Och då blir ju filterbubblor riktigt dåligt när vi inte ens kan diskutera fakta längre, för då blir till och med fakta en värdering.
Mm. Fakta är fakta, men tolkningen av fakta kan då, eller kommer att innehålla någon värdering sannolikt.
Ja, ja, men, nej, men det var väl det som Donald Trump gjorde till sitt liksom, adelsmärke när han började prata om alternativa fakta. När man liksom, nej men jag har en annan fakta. Det, ja. det är ju helt värderingsstyrt.
Liksom. Jag har min fakta.
Jag har min fakta liksom. Nej men det var, när du valdes in så var det 10 000 som var där och tittade. Nej men jag har en annan fakta, det var 100 000 där och tittade. Och man bara, nej det var det inte. Och det är liksom, när man liksom driver det till sin spets, det blir ju ett väldigt obehagligt samhälle. Vad ska man lita på då? Och det är för oss som är då omvärldsanalytiker eller omvärldsspanare eller framtidsforskare eller vad vi nu kallar oss. Liksom. Det är ju någonting man verkligen måste tränga igenom och förstå att det här, så här fungerar det. Mm.
Och läser man forskare som pratar om hur man ska minska sina filterbubblor så brukar de nämna statistik. Alla bör lära sig att läsa statistik och tolka den på rätt sätt. För det har ju du och jag pratat om många gånger, Jörgen, när det kommer så här 80% av någonting kan inte knyta skorna. Men 20% kan det. Ja. Att vända på de där perspektivet. 20% kan faktiskt knyta skorna när de är 3 år.
Mm.
Eller den här läskunnigheten som man pratade om här om veckan.
Absolut. Och, nej, men, att när man presenterar den typen av fakta och det är svårt att... Nej, men, Det finns ju ett syfte bakom, det är det du var inne på, Diana, liksom det här med varför presenterar man ju den här faktan då på det sättet man gör det, för det är ju det handlar väldigt mycket om. Det handlar ju inte om att faktan i sig kan ju vara korrekt, men det är ju liksom vilken vinkling väljer man. Och det är också så här att det oftast blir lätt så här, bara att man oavsett vad det står för procentsiffra, den siffra som presenteras, den representerar på något vis liksom hela befolkningen eller hela populationen. Det är liksom, säger du så här 80%, ja men då tänker de flesta så här, ja men alla gör det.
Mm.
Fast det är ju 20% då som inte gör det. Och det räcker med att det är liksom typ 51-49, så säger någon liksom. Det var verkligen lite så här, det var lite som Pepsi gjorde ju sin jättegrej på 80-talet när de skulle tävla mot Coca-Cola.
Så skulle man, the Pepsi Challenge.
Pepsi Challenge, ja, precis. Och så skulle de göra de blindtester och det visade sig då att 51% föredrog Pepsi, tror jag, före Coca-Cola. Och då slog de upp det liksom att ja, men Pepsi är den godaste kolan av allihopa.
För det skilde 2%.
Det skilde 2%. Det var liksom i princip ingen skillnad alls.
Nej, men om man tar åter till statistik, det här med brottslighet som vi nämnde lite grann. Jag gissar att ni som lyssnar, ni har en uppfattning om att dödligt våld ökar ganska radikalt i Sverige. Håller ni i studien med om det? Att det är den känslan man har?
Det är, det är ju på det sättet det presenteras. Så är det.
Verkligen. Och det är mycket värre än man tror, säger politiker. Om man då vänder ner i statistiken, då kan man se att dödligt våld under de senaste 20 åren knappt har ändrats överhuvudtaget. 2007 hade vi 111 fall av dödligt våld och 2022 hade vi 116 fall av dödligt våld. 2009 hade vi 92. Och slår man ut det där på antal invånare, då har det knappt ändrats alls. 2002 hade vi 1,10 fall per 100 000 invånare och 1,11 hade vi 2022. Men media lyfter fram en annan bild och det är väl ingen som gräver ner sig i statistiken.
Fast det här är ju det intressanta, för jag håller med. En sida är ju att förstå och läsa statistik. Men en annan sida som tyvärr filterbubblorna gör oss lite främmande inför, det är ju också att vi ska förstå varandras värderingar. Och att också förstå att fakta idag presenteras nästan som en värdering. Eller att vi känner till och med en värdering när du presenterar fakta nu, Bobo. Mm. Du presenterar först fakta över att vi upplever att det dödliga våldet har ökat. Och då så känner vi direkt ett försvar att vi upplever det ökade våldet. Och då vill vi i det försvaret ha ett antal åtgärder mot det dödliga våldet. Samtidigt när du är i den filterbubblan som vi är nu, där media har matat oss med den bilden, så säger du samtidigt så här, men statistiken säger ju att det faktiskt inte har ökat. Då kan jag nästan känna att jag skulle vilja cancellera dig, Bobo. För då kommer det betyda att vi inte tar det här dödliga våldet på allvar. Och då får du egentligen möta en annan värdering. Så här, jaha, tar inte du det här dödliga våldet på allvar? Menar du att vi ska stå ut med att vi ska ha ett dödligt våld? Och då lägger man direkt en värdering i den faktan du säger just nu. Så du sa två fakta här. Som kan vara empiriskt mätbara fakta. Men i dem så lägger vi per automatik när vi lyssnar in värderingar på den faktan.
När man tolkar faktan så kommer värderingar.
Och det här gör det ju otroligt svårt även i omvärldsanalys. För att vi lägger ju också in, vi lägger också in våra värderingar i omvärldsanalys. Och vi lägger också in ett samhällsvärderingar i omvärldsanalys. Och även om vi försöker hålla oss neutrala så är det nästan till omöjligt att vara neutral. För även om vi försöker hålla oss neutrala och ställer oss på en scen eller berättar någon skeende, så kommer den som lyssnar inte hålla sig neutral. Precis som nu när du pratade, Bobo, om huruvida det ökar eller inte ökar och huruvida vi ska bete oss om det ökar eller inte ökar. Så.
Nej, men det skulle jag säga, det är ju nästan omänskligt att inte ha några... Och för att blanda in AI, de har ju pratat mycket om AI nu då. Ibland framställs det som att det är ju den ultimata icke-värderingsstyrda, den liksom ska kunna ta alla beslut liksom helt utan någon typ av värderingsstyrning överhuvudtaget. Vilket ju visar sig sen då att nej, men det är ju helt felaktigt. För så är det ju, alltså den är ju tränad på värderingsfyllda texter och de som har programmerat den från början har också haft värderingar, så att man kommer liksom inte undan.
Och det gör ju att vi måste lära oss att prata kring värderingar.
Ja.
Alltså vårt problematik idag är att vi inte vågar prata värderingar. Och där har ju filterbubblorna och haloeffekter och sånt där som ni brukar prata om. Och vågar vi inte prata värderingar, då kommer vi liksom inte djupare in i vad som skulle kunna ske.
Nej.
Och många när vi gör till exempel scenarioanalyser, så kan vi också se i scenarioanalysen att det är olika värderingar som styr nästan de här scenarierna framåt, fast vi försöker skriva att det är faktabaserat.
Ja, men Jörgen, vi råkade ut för en sån, vad ska man säga, ögonöppnare.
Verkligen.
Härom veckan när någon kommenterade ett projekt vi hade gjort med scenariebeskrivningar, så var det någon som sa de här scenarierna, de är skapade av några som ligger högt upp på Galtan-skalan. Och det kan man väl hålla med om.
Verkligen.
Och kanske ni ska berätta vad det är för något först.
Ja, gal, grön.
Grön och alternativ.
Liberal.
Och tan.
Traditionell.
Auktoritär.
Auktoritär, nationalistisk.
Just det, precis. Och det kunde vi ju verkligen känna igen oss i. Mm.
Och att vi var högt upp i den då betydde att vi då var närmare gal än tan.
Ja, exakt. Där vi tyckte att marknadskrafter kanske var bra och sådär.
Och grön omställning var bra och sådana där saker.
Ja, men precis. Mm. Och demokrati är bra.
Ja, exakt.
Och det är inte alla som håller med om det.
Nej.
Och hade man haft någon som var långt ner på den här skalan, då skulle scenarierna sett helt annorlunda ut. Så att det är ju väldigt svårt. När vi analyserar så gör vi ju allt för att försöka undvika de här fenomenen. Men det är ju inte alltid helt enkelt.
Nej, och det blir lite så här. För vi, just det där, att filterbubblor är ju våra egna också. Att vi liksom... Vi har ju olika bubblor, vilket gör att vi också... det är också en utmaning man har, liksom, att försöka förstå någon annans filterbubbla. För det förklarar ju lite liksom, varför den här människan tänker på ett visst sätt eller agerar på ett visst sätt. Så om jag inte kan förstå det, då kommer jag ju liksom famla lite.
Ja, men då är vi inne på hur undviker man bubblor? Och det där är ju ett sätt. Bubbelhopping.
Bubbelhopping,
eller bubblehopping.
Ja, jo, men det anses.
Alla dessa ord, stackars lyssnare. Nu får ni berätta här.
Bubbelhoppning, just att man ska liksom nästan tvinga sig att hoppa in i olika bubblor och sådär.
Ja, i andras bubblor.
Och i andras bubblor också. Det är ju lite så här. Jag tror att det är lite lättare sagt än gjort faktiskt.
Ja, men helt klart.
Men det är nog en bra idé.
Vända och vrida på perspektiven.
Ja.
Men om jag nu var långt ner på Galtan-skalan.
Ja.
Vad skulle jag tänka då? Hur skulle jag då beskriva den här situationen?
Men det är just det jag tycker att, och där kommer vi in med det som kallas då cancelkulturen, mycket halvsvenska och engelska här idag,
ja,
som då innebär att man stänger ut någon som man tycker inte står för ens egna värderingar. Och det som har visat sig är väl att när till exempel någon på galsidan pratar med någon på tandsidan då, att det kan bli ett ganska bra samtal om det finns en respekt emellan dessa två människor. Då börjar man på riktigt förstå varför tänker den andra personen på det sättet den gör. Och då skapas det en djupare förståelse, och oftast har vi ju mer överens än vad vi inte har överens. Alla vill känna sig säkra. Alla vill ha trygghet runt sin familj. Mm. Alla vill ha en jord kvar i framtiden. Alltså, vi har ändå grundläggande saker som vi ganska ofta glömmer bort i de här bubblorna och vad det nu heter.
Ja, ja. Det är vägen dit vi är oöverens om.
Och det som är då just nu, så är det ju det dåliga att vi hamnar i filterbubblor på grund av internet. Så där skulle man ju vilja egentligen att det kommer en liten stöt som hjälper oss att inte vara i dem. Men fram till den vägen så måste vi ändå lära oss att lyssna på människor med olika åsikter. Försök att sätta er in i deras situation och se vad de säger. Du behöver inte hålla med någonting. Man behöver inte hålla med alla. Men försök åtminstone förstå med en respekt mellan människor. Då tror jag vi skulle komma mycket, mycket längre. Mm. Och vi skulle kunna tolka samhället mycket, mycket bättre. Mm. Men nu är det ännu svårare än någonsin, tycker jag. Jag tycker det är svårare än någonsin att prata värderingar. Det är också svårare än någonsin att göra framtidsstudier. För att precis med det exemplet som vi hade här ganska nyligen med statistiken och brottsligheten, så beroende på vem du för fram framtidsstudien till, så kommer den tolkas olika. Mm. För att vi inte vet längre vad våra egna värderingar är.
Mm. Jag tror också att en sak som komplicerar det hela, det är just apropå det med internet så där också, det är också informationstillgången. Som ju gör att liksom, det finns väl, alltså även om fakta på något vis i grunden är sann, så finns det väldigt mycket fakta som belyser saker och ting ur lite olika perspektiv, vilket gör situationen otroligt mycket mer komplicerad för oss som försöker förstå både samtiden och framtiden.
Fast vi som jobbar med det, vi försöker verkligen läsa olika medier med olika politiska inriktningar och kanske olika syften.
Självklart.
För det där med filterbubblor, även om man då inte bara liksom hänger på internet och blir matad med det man redan har sökt på, så läser jag vissa tidningar, tittar jag på vissa nyhetssändningar. Det är ju också en filterbubbla, men det är någon annans filterbubbla. Det är de journalisterna som har skapat den filterbubblan, om jag nu läser Svenska Dagbladet eller Aftonbladet eller whatever.
Mm.
Så att man behöver verkligen komplettera med många olika källor med olika perspektiv. Det är väl ett hett tips.
Yes.
Ja, men vi kommer in lite på det här med hjärnan, hur den fungerar. Tänkte nämna lite om Kahneman, som ju många har talat om, Richard Taylor. Kahneman pratar ju om system 1 och system 2, hur våra hjärnor egentligen fungerar. Och det är ju så att vi alltid spar på energi. Vi försöker alltid att anstränga oss så lite som möjligt. Det vet den som har försökt gå till gymmet. Det är alltid en hög tröskel. Men det här gäller också vårt sätt att tänka. Vi vill gärna liksom bekvämt tycka att ja, men det här fattar jag direkt. Och det kallas intuition. Det vill säga, ja, det här känner jag igen. Och ofta så stämmer ju det. Men titt som tätt så stämmer det inte, utan då måste man koppla på system 2, kallar han Kahneman det. Det vill säga en mycket tyngre arsenal i hjärnan. Det är en annan del av hjärnan som då jobbar frenetiskt med att försöka tolka fakta. Är det någonting ni känner igen? Det här intuitiva och det...
Nej, men lite det här med magkänsla. Det brukar ju framställas som en dygd ibland.
Och det är ju intuitionen.
Ja, det är intuitionen. Liksom, att man försöker... Liksom, nej, men det har ju spridits ända in i företagsvärlden. Liksom där, att många ledare som beundras för att de har så bra magkänsla och sådär.
Extrem intuition.
Ja.
Mm. Och den är ju bra så länge liksom förutsättningarna ser likadana ut. Då är det bra med intuition, för då stämmer den ofta.
Nu är ni ju båda inne i värderingar, hoppas jag att ni hör. En bra magkänsla är ju ett omdöme.
Absolut. Nej, men det finns absolut en koppling där. Så att, ja,
i en annan tid så har vi en annan ledare som också har bra magkänsla men kan agera helt annorlunda. Men,
ja, och dit man kommer är ju att magkänslan är farlig. När saker förändras, när spelplanen förändras, då funkar inte magkänslan. Då behöver man koppla in det tyngre arsenal och vända och vrida och tänka mycket mer. Och det är man väl bekant med. Om man ska lära sig något nytt, vad det nu kan vara, man ska lära sig ett nytt språk eller man ska lära sig ett instrument, det tar emot, det är väldigt jobbigt, för då använder vi system 2. Och om vi har en ny regering eller en ny ett klimathot eller etc, någonting har förändrat spelplanen, då behöver vi tänka ordentligt.
Ja, men det här skulle jag säga, det är ju fundamentalt för oss som jobbar med framtiden, för det vi ändå kan vara säkra på där är ju att allting kommer att förändras.
Ja. Riskerar det här, menar ni, att eventuellt göra att vi, om vi har en framtidsspaning, nu utmanar jag lite här, om vi har en framtidsspaning, söker, alltså, om det är en framtidsspaning som ganska rejält bryter mot det vi tror ska hända, då hamnar vi i system 2, misstänker jag då. Och då kommer det finnas ett visst motstånd mot den här framtidsspaningen.
Verkligen.
Som kommer.
Ja.
Medan som vi har en framtidsspaning som alla känner sig lite hemma i. Till exempel om vi tar hållbarhetsarbetet som vi håller på med just nu, i alla fall i västvärlden, där relativt många känner igen sig i och tycker det är någonting bra, för att vara ett värdeomdöme då. Då får vi bekräftelse i det, och då tar man till sig det ganska lätt och tar till sig fakta. Om det är fakta eller värden, så tar vi också till oss dem lätt. Är det överensstämmer? Finns det en risk då att man inte vill leverera de där obekväma sanningarna?
Ja, men uppenbart. Alltså, bekräftelse är mycket skönare att ta till sig. Det är liksom kognitivt flyt, brukar det kallas. Det där var ju precis det jag tänkte. Och att komma med motstridiga fakta i fel grupp, det är ju det, alltså, man lägger ju sitt liv på en bricka.
Ja, men det har man ju råkat ut för flera gånger. Just framförallt när man har jobbat med framtidsbilder och scenarion. Där folk liksom, där man då presenterar liksom alternativ kanske som är, liksom går helt på tvärs med vilka förväntningar man har eller vilka mål man har satt upp som organisation och sådär. Då blir det ju väldigt besvärligt och väldigt jobbigt att försöka ta till sig det och förstå att man kanske behöver agera på ett annat sätt än vad man hade tänkt sig, som inte alls bekräftar den bild eller den idé eller tanke man har om framtiden.
Hur ska man jobba med det? Nu vet vi i vår lilla grupp här just system 1 och system 2, och vi vet att det kan bli de här reaktionerna. Hur kan man arbeta med det?
Alltså, scenarier är ju ett sätt. Att man faktiskt gör bilder som är sådana som man inte gillar.
Mm.
Alltså, man tvingar sig in i en värld som man inte tycker är behaglig. Jag tycker det är ju jätteintressant det här som du frågade, Diana. Hur gör man då om man tycker annorlunda i en grupp? Ganska vanligt är ju att man inte säger någonting alls, och så småningom tycker man likadant. Och det här kallas ju blind spots i en organisation, och finns lite olika typer av blind spots. Ofta är man rätt överens om hur marknaden ser ut, hur konkurrenter ser ut, och är politiker så är vi någorlunda överens i vårt parti om vilka problem vi har. Skulle någon köra fram en annan åsikt, så är ju det ganska tungt. Men det är det vi menar, det behövs. Man behöver föra fram motstridiga åsikter. Och det vet väl alla när man sitter i något möte och någon hela tiden, den där tjafsiga typen, hela tiden ska han eller hon säga emot vad vi andra tycker.
Mm.
De behövs.
Ja.
Det är då vi ska slå in system 2.
Ja, exakt. Vad menar den personen? Och vi ska slå in system 2 och vi ska bubbelhoppa och tänka, han kommer från den där situationen, ja, och tänker så. Kan det finnas någonting i det?
För jag tänker också att det blir ju, som för en organisation, så blir det väldigt, väldigt dåligt om man hamnar i den situationen att man slutar ifrågasätta.
Exakt.
När saker och ting inte ens kan diskuteras, det man ibland brukar kalla för tabun, där man inte alls, det är liksom, det är inte ens så att det kommer inte ens upp till diskussion, för alla vet att det här området diskuterar vi inte. Så är det bara.
Ja, men det är lite det där group thinking då. Ja. När alla tycker likadant, då går det inte att stå emot. Jag kan tycka, jag är verkligen inte klimatskeptiker, men jag kan tycka när någon forskning kommer fram som säger någonting annat än att koldioxidhalten i atmosfären skulle vara det allena rådande, då blir den personen rätt snabbt ghostad eller kanslad eller vad man vill kalla det. Det vill säga, nej, det där är ju tvärt emot vad världen har bestämt sig för.
Ja.
Och det är just det här, återigen, apropå brottsstatistiken där, hur vi läser in en värdering direkt istället för att lyssna på ett annat perspektiv.
Ja, ja verkligen.
Som också är faktamässiga perspektiv på det hela. Men värderingarna är ju till för att vi ska kunna orientera oss i världen. Alltså fakta skulle ju kunna simma runt här i världen och vara för sig själva. Men det skulle ju inte hända så mycket med fakta om vi inte hade en värdering. Så vi behöver ju koppla värderingarna till fakta. Och ja. Det är ju därför vi behöver också koppla värderingar till varann och diskutera värderingar mycket mer.
Ja men det kanske man skulle vilja ha in ett lite förtydligande här. Jag uppfattar inte i alla fall att vi säger att värderingar är dåliga per se, utan det är ju vi måste vara medvetna om att de finns där, och det finns väldigt, väldigt många bra värderingar.
Ja, annars skulle vi ha en väldigt dålig värld.
Ja, exakt. Så att man,
värderingar man är ju liksom bra och dåligt,
på, ja, gott man får skilja på att inte.
Ja.
Men när man kommer till beslut då, kan man säga att ett beslut kan vara utan en värdering? Eller är beslut alltid baserade på en värdering?
Mm-hmm. Oj.
Jag har
vad säger
svårt
vår filosof? Att,
i filosofin skulle man säkert kunna hitta beslut som inte har värderingar. Men jag skulle nog säga, i ett vardagsliv där vi interagerar mellan människor och behöver ta ett beslut, då tror jag att det baseras på värderingar.
Mm.
Och många, många vet inte om sina värderingar, utan de ligger, precis som du säger, dolt under ytan och blir en magkänsla och en handling. Jag tror också att många, inklusive jag själv, kopplar fakta och värderingar och inte kan särskilja dem alltid från varandra, utan tar en värdering som fakta och sann, till exempel.
Mm. Ja. Det är också intressant det där, vilka vi tror och litar på. Det är alltid så att de vi känner litar vi mer på än de vi inte känner. Om man ska åka på ett resmål så frågar man en kompis, har du varit på Kreta till exempel? Och så får man en fantastisk beskrivning av hur fint det är på Kreta. Då litar man ju på det. Frågar man någon som man knappt känner, eller läser en annons, då tror man inte på det. Det är ett rätt intressant fenomen.
Men kan inte det faktiskt handla om värderingar?
Jo.
För att kompis, vet du, har ungefär samma värderingar som du har. Men den här okända människan har du ingen aning om vilken värderingar de har.
Nej.
Och varför de säger så här, eller varför de tycker så här. Men du vet att den här personen som du prata med, som ofta, du vet, ja, men han brukar, eller hon, eller den brukar liksom, nej, men de tycker ungefär samma som jag.
Men grejen är att det väldigt ofta blir fel. Har ni tänkt på det? Ta musik. Jörgen, har du någon låt som du tycker är bra? Ja, men jag tycker det här måste du lyssna på, den här nya skivan. Och så lyssnar man på den och så tänker man, men Jörgen som jag gillar, och jag delar ju mycket, men den där musiken var ju inte alls min smak. Och kom jag till Kreta och så tycker jag, nej, men det där var ju inte alls som jag, det där gillar inte jag. Jag tycker det händer väldigt ofta.
Och då kan det ju bli ännu värre när vi kommer till samhällsfrågor. Ja, säg så här, krig är fel till exempel. Eller USA ska inte vara i omvärlden och kriga. Exempelvis, kan ju vara en sån värdering som var, och den fanns ju faktiskt innan NATO-diskussionen och det utbröt ett krig i Europa, så var ju det någonting, vi ville inte gå med i NATO, vi ville stå fria och neutrala, och USA kanske inte alltid är så goda i allas ögon. Och just nu så finns det ju dessutom en ny bok som beskriver hur ondskefulla USA har varit i sin omvärldsdel. Men idag så kan vi inte riktigt prata om det, den biten. Utan vi värderar ju idag USA som någonting positivt. Vi är utsatta för ett krig i Europa, och vi är också i Sverige utsatta för ett hot om krig från ett av grannländerna.
Verkligen.
Och då ändrar vi värderingsperspektivet väldigt snabbt utifrån att vi får en rädsla för vad som ska hända. Och vi blir också praktiska i den här rädslan. Vi försöker hitta ett sätt att försvara oss i den här rädslan. Mm. Och då har vi en värderingsförskjutning. Så. Och det är ju en del. Och sen den andra delen är ju att värdera ett land som USA, vad de har gjort historiskt, och sen säga att det ska vara någonting de gör framåt. Det blir också väldigt konstigt. Det är ju som att säga att om Bobo har gjort flera dumma saker och sen så kommer han alltid göra dumma saker. Det är ju en väldigt konstig logik, utan Bobo kan ju ändra sig.
Och tvärtom också.
Ja.
Han gör bra saker. Ja. Men det är så, vi litar på dem vi liksom umgås med. Och ett begrepp som jag har fått runt väldigt mycket de senaste 2 åren kanske, är ju ordet narrativ. Vems narrativ är det egentligen vi tror på? Och det du nämner, Diana, det är väl det västerländska narrativet kring kriget i Ukraina just nu. Och vi har ju oerhört svårt, för att inte säga omöjligt nästan, att sätta oss in i det ryska narrativet. Det är en och annan Rysslandskännare som ibland försöker kommunicera deras narrativ. Men man gör ju det med en värdering att de har fel.
Ja, inte bara det ryska narrativet, utan Ryssland samarbetar ju också med en rad länder som vi är lite förvånade att titta. Hur kan de samarbeta med Ryssland som är så ondskefulla, tänker vi då?
Brasilien och Sydafrika, omedelbart när de börjar samarbeta med Ryssland, så är man ju på väg att kansla dem. Och tänker, nej, jag stod faktiskt på Systembolaget och såg jag sydafrikanska viner. Och då tänkte jag, nej, då hade jag just läst om Sydafrikas support till Ryssland. Jag tänkte, nej, det ska jag inte köpa, några sådana viner.
Nej, men det är ju ett samtidsfenomen, rejält.
Ja.
Kring det här med just koppla värderingar till både icke-önskvärda och önskvärda beteenden. Liksom, det är ju jättelätt att man liksom projicerar värderingar på olika saker. Det är ju ett jättebra exempel här kring kriget i Ukraina, tycker jag. Liksom. Det handlar ju inte bara om länder, det handlar ju om företag också som har råkat ut, och människor också för den delen, som har blivit liksom...
Ja, men företag som inte har dragits ur Ryssland. Vad var det för... det var något bryggeri?
Ja,
nej, det var
Pernod.
Pernod var det.
Pernod, just det. Har ju varit riktigt i blåsvädret.
Och de blev ju så kanslade och folk slutade köpa deras produkter att de var tvungna att ändra sig.
Mm. Mm. Det är i och för sig intressant att det fungerar.
Ja, vi kommer lite in på intressant. Det där med haloeffekten.
Ja.
Vad är det för någonting? Haloeffekten? Ja, men det är ju att vi litar på sånt som är ordningsamt. Om man läser en snygg rapport, inbunden, designad med vackra bilder och välskrivna texter, då har man en vilja att tycka att det är mer, eller vilja, man upplever den som mer sann än en slarvigt skriven rapport på papper med lite felstavningar. Själv råkade ut för det när jag undervisade på Bergs, när man fick tentor från studenter. Många var ju ganska konstnärligt lagda där, och man fick en fantastisk tenta, de gjorde hemtentor. Med bilder och färger och designade. Och då var jag verkligen tvungen att försöka kalibrera mig själv. Att inte gå på haloeffekten. Mm. Utan verkligen, vad står det i den här tentan? Och så jämförde jag den med någon som bara i ett Word-dokument rätt upp och ner hade skrivit en lång text.
Ja.
Väldigt enkelt att falla för den där vackra, snygga.
Ja, det här är väl marknadsföringens epicentrum. Det är liksom där man hamnar där då. Det gäller att presentera någonting så aptitligt som möjligt. Och det är otroligt svårt att värja sig emot, skulle jag vilja säga.
Och där har vi också olika filterbubblor. Jag vet ju företag där vackra rapporter anses vara någonting oseriöst. Också någonting som försöker luras. Vad är det de döljer? Klarar de inte av riktiga fakta, exempelvis?
En värdering.
En värdering finns det där. Och sen så har vi ju en annan filterbubbla då som säger att det måste vara fint. Eller se ut på ett visst sätt, det är också en värdering. Men det måste se ut på ett visst sätt och vara tilltalande på ett visst sätt. För att man ska kunna tycka att det är seriöst. Och det här, vi kommer ju alltid läsa saker så. Men jag hävdar ju bestämt att vi gör det mer just nu om vi ska se en trend. Vi är mer inlåsta i våra egna bubblor. Och i våra intuitioner och magkänslor än vad jag tror att vi har varit förut under en period.
Men skulle du också säga då att vi har blivit mera, att vi är mera ytliga?
Och förut menar jag när vi liksom blev mer demokrati på 80- och 90-talet, tror jag vi diskuterar det här mycket, mycket mer.
Men tycker du att vi har blivit mer ytliga då?
Om ytlig är att inte reflektera vad det är vi ser och hör. Så svar ja.
Mm. Mm. Ja, men jag kan köpa det. Jag kan hålla med om det faktiskt. Men jag vet inte riktigt vad det beror på. Varför det har blivit så. Varför är det för att liksom allting går så otroligt? Det finns en sån mycket mängd information och det går snabbt och sådär. Liksom man hinner helt enkelt inte.
Så kan det vara. Jättemycket att smälta hela tiden. Man får fatta snabba beslut själv, vad man tycker och tänker.
Ja, och hur gör man det då? Jo, men man kör system 1.
Ja, men vi har ju snabbhetssamhället som också gynnar system 1 då. Att få hela tiden små live-kickar i allting. Och få också bekräftelsekickar i de kanalerna. Ja, men då gynnar det ju inte system 2 alls att tänka lite djupare eller lite mer.
Skulle det kunna vara så att vi inte har lika mycket reflektionstid? Vi sitter inte lika länge på en sten och tänker. Vi sitter inte när vi sitter på tunnelbanan eller buss eller vad vi gör, så har vi ofta en mobiltelefon. Alltså den här tiden då vi sitter och tänker, den är inte lika omfattande nu som förr.
Jag tror det finns, finns ju ingen statistik som jag sett på det, men det är ju bara att titta och se omkring om man åker i kollektivtrafiken, som oftast har varit en tid när vi liksom sitter och bara tittar ut genom fönstret, så är det ju inte så längre, utan jag skulle säga att 99 av 100 sitter med en mobiltelefon och tittar ner.
Då har jag lite statistik där, bra, faktiskt. Jag kommer inte nu ha detaljerna, men det kom ju en rapport här om veckan om medieanvändningen per dygn i Sverige, per person. Och jag tror att alltså, ungdomar ligger någonstans mellan 10 och 12 timmar.
Hela deras vakna tid?
Ja, i princip hela deras vakna tid. Inte riktigt,
när
men
går
nästan
de i skolan?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror snittet i hela befolkningen låg någonstans mellan 7 och 8 timmar per dag i medieanvändning.
Tänk om vi satt med främmande människor och diskuterade eller bara satt och tänkte lite mer om de 7-8 timmarna.
Sen kan man göra olika saker med media, det fattar jag också. Men jag tror lite att man är någonting på spåren där, just att man har inte en lugn stund helt enkelt.
Vi har en system 1-kultur helt enkelt. Vi gillar att se grejer som vi tycker är kul, katter som gör konster etc. Ja. Vi ger oss själva inte tid att använda system 2 i samma omfattning.
Och det ser vi ju verkligen i politiken då, om vi ska dra upp det till samhällsnivå igen. Alltså, ja. Politiker idag serverar ju korta fakta hela tiden i sociala medier. Det finns inga tydliga visioner om någonting. Det finns ingen konsistens ens i vad deras liksom bakgrund och partitillhörighet och vad som har varit deras kärna en gång i tiden. Man har ingen aning om vad ett parti längre tycker, utan de tycker som vindflöjen spelar.
Ja, men det tycker jag man saknar. Visioner om vart samhället är på väg, det är svårt att utläsa i någon partis partiprogram eller i deras debattteknik. Där kommer jag på
men
en annan.
Tror jag, där finns det ju en blind spot, och jag tror också att det finns ett... Jag hoppas någonstans från ett personligt plan att det borde finnas ett window of opportunity för någon att kliva fram.
Känns ju så.
Ja, jag tycker nog att de enda som faktiskt... har en något sån här närmat sig det ämnet, det är ju SD och deras vision om Sverige framöver faktiskt. Det tycker jag. De har en story, de har en... Sen absolut värderingar, man kan tycka vad man vill, men de har det i alla fall.
Bara så man gillar den eller inte, så finns det en idé.
Ja, nej, men det är absolut. Mm.
Diana, du hade en tanke.
Det försvann tyvärr på vägen. Ja. Nej, jag tänkte just, för vi står i en brytningstid och vi har ju haft den här verkligheten ett ganska stort antal år ändå. Den har ju eskalerat in i vår samtid nu. Med en verklighet där vi har mycket sociala medier, mycket korta klipp. Till och med så att man har trippelklipp i ett klipp med fakta.
Helt galet. Dubbel har jag sett, men inte trippel.
Ja, jag har sett trippel också. Ja, så att vi liksom tittar på tre saker samtidigt på en skärm, samtidigt som vi är med vänner runt omkring oss. Så vi exponerar ju vår hjärna maximalt med intryck. Frågan är ju... Eftersom vi pratar brytningstid, kommer vi se ett skifte? Om vi liksom blickar framåt nu, så här, nu är vi ju, vi har ju pratat först om problematiken med värderingar, vad värderingar är, problematiken med att dela upp fakta och värderingar. Samtidigt så är vi inne i ett skifte, vi har pratat om brytningstid, vi har pratat om att demokratin krisar. Kommer det fortsätta vara den här populistiska, korta debattinläggen? Eller kommer vi se något annat? Vad tror ni?
Jag tycker att pandemin var ett ganska bra händelse ur det perspektivet. För det visar att när vi... Och det kommer att, min hypotes är att det kommer att krävas en rejäl kris. En rejäl kris. Alltså det räcker inte med den kris vi har idag, även om vi kan tycka att det är kris kring klimatet och vi kan tycka att det är krig och sådär. Men vi har inte riktigt nått den. För när vi nådde den punkten under pandemin, där samhället verkligen stängde ner, ja, men då skedde det väldigt mycket förändring och man lyckades skapa en annan typ av samhälle under en kort period. Jag tror att vi...
Men var det ett mer sammanhållet samhälle? Eller var det...
Nej, men det var väl en annan samhällsordning, om man säger så. Mm. Där man inte fick gå ut och man fick inte göra... Det sattes upp massa regler för hur man skulle bete sig och sådär.
För även där fanns det ju en polarisering. En del tyckte att vi gjorde alldeles för lite. Vi borde stängt ner mycket mer. Och andra tyckte tvärtom att öppna upp... Och de som var för och emot vaccin, det är ju ett annat fenomen som vi inte har pratat om idag.
Konspirationsteorier är väldigt intressant, tycker jag. Mm. Jag tycker vi tar vaccinfrågan lite kort. Ja. För det är ju väldigt intressant kring just värderingar. Jag, precis i vaccindiskussionen så läste jag Kallo Kane av Karin Boye, som egentligen handlar också om ett vaccin, men ett vaccin som gör oss människor tankeförlamade, kan man säga. Lite nästan som vi pratar om nu, att man blir tankeförlamad i sin mobiltelefon. Men perspektivet att läsa Kallo Kane och Karin Boye och ta till sig argument från de som var emot vaccinering, jag var då för vaccinering, gjorde att jag helt plötsligt kunde se liksom en annan sida av vaccinationen. Och den här rädslan som finns i den gruppen att kan vi lita på det här vaccinet? Vad kommer det här vaccinet göra med oss människor? Den var otroligt intressant. Mm. Så att jag tycker fortfarande det här att ibland bara sätta sig in i en annan människas och försöka förstå varför är man motståndare till något som vi tycker då är gott helt plötsligt. För vi säger fakta är, vi vaccinerar oss. Det gör att fler människor inte får sjukdomen. Vi smittar inte varandra. Fakta, fakta, fakta. Men att vi bör vaccinera oss är ju faktiskt inte en fakta. Det är ett värdeomdöme.
Mm. Ja, men det är jätteintressant, för att det där är ju lite känsligt också. Om man då verkligen försöker tränga sig in i det motsatta perspektivet som du gjorde. De som är för vaccinering misstänker jag ser ganska mycket ner på de som är emot och tycker att det är lite lägre utbildade människor, lite lättlurade etc. Vilket det kanske inte alls behöver vara.
Och de som är mot vaccinering då tycker ju att de som är för vaccinering är lättledda och lurade människor som går i statens ärenden, exempelvis.
Ja, bra exempel. Mm. Jättebra. Ska vi försöka se ihop det här? Hur ska vi undvika alla dessa problem vi har pratat om?
Det är det inte som ett problem.
Nej, man ska jobba mycket mer med omvärldsanalys, framtidsanalys och scenarioanalys, tycker jag.
Se till att riva igång system 2 oftare. Kanske tid att reflektera, tid att sitta ner och fundera. Det här ordet bubbelhoppa. Mm. Försöka, precis det du gjorde, Diana, med den här boken. Du bubbelhoppade och satte in i det andra perspektivet.
Jag tänker också att det är medvetenhet överhuvudtaget. Ja. Att bara liksom förstå att det är så här det fungerar. Mm. Det är så här värderingar styr vår värld och vi är alla drabbade.
Och vi ska vara glada för att värderingar styr vår värld. Ja. Tänk om vi liksom helt plötsligt blev värderingslösa. Då hade vi ju ingenting som var gott eller ont eller bra eller dåligt.
Nej.
Det skulle vara en ganska fruktansvärd värld.
Verkligen. Men att vara medveten om vilka värderingar man själv bär på kan ju vara väldigt viktigt. Men ta in många perspektiv. Alltså statistik. Lär oss er att läsa statistik på ett bra sätt. Och det sista tipset som jag har, det är pre-mortem. Det är en teknik, om man fattar ett beslut i ett företag eller en organisation, så tänker man sig framåt i tiden och tänker, om det här går helt åt skogen, vad är det då som kan ha hänt på vägen? Vilka omvärldsförändringar etc. gjorde att det här blev fel? Det kanske är för avancerat. I don't know.
Intressant. Ja. Ja, men det är bra tips.
Ska vi säga så? Någon som vill tillägga något?
Jag tyckte det var ett tips som görs i företagen. Och är liksom levande tips som jag tycker också var att om man inte gör det så ska man göra det.
Ja, verkligen.
Jag tänker vi har pratat ganska många trender. Till exempel staden och att det inte är... Att den, vi tappar fysiska butiker exempelvis eller kontor. Det vill ju inte fastighetsutvecklare gärna se just nu. Gjorde man det så skulle man ju kunna förbereda sig på vad man skulle kunna fylla dessa kontor. Och det finns ju även inom AI en stor debatt just nu när vi spelar in det här. Ja. Programmet som också har intressant. Så att just ställa sig i framtiden och tänka värsta eller bästa scenario är väl jättebra.
Är AI ont eller gott?
Nej, men förändring och scenario, det är bra. Bra idéer.
Bra förberedelser.
Ja. Exakt. Kära lyssnare, vi hoppas att ni har fått några tips. Tack Diana för idag.
Tack så mycket.
Tack Jörgen för idag.
Tack för att du fick vara här.
Och som sagt, tack till er som har lyssnat på dagens podd. Vi hörs igen om ett par veckor. Hej då!
Hej då!
Hej då!